Sådär, och mikrofonen verkar fungera bra. Roligt att vara här, och det är inte så länge sedan jag var här senast, några månader, 3 månader kanske. Och det är alltid roligt att komma tillbaka. Och nu så har det inletts ett nytt tema här i församlingen som handlar om bland annat singelskap och sällskapande äktenskap. Och Stefan har inlett det här temat för en vecka sedan, och nu ska vi fortsätta därifrån. Och det kommer att pågå ett antal veckor framåt, och jag har fått äran att det där predika det här andra söndagen som det här temat behandlas. Och det som jag vill säga helt här i början, att vi... Det här temat är säkert aktuellt för oss på olika sätt. Och vi, en del av oss är redan gifta. En del av oss har redan en familj. En del är singlar. En del kanske har just börjat sällskapa. En del är förlovade. Planerar bröllop. Och en del kanske har genomgått skilsmässa och sett den sidan av det. Men det som jag vill uppmana dig allra först är att lyssna till den här predikan och till alla predikningar i den här serien med intresse och med öppet hjärta, oavsett i vilket skede du själv befinner dig. Oavsett om du ännu är singel, eller om du har hittat någon som du sällskapar med, eller om du är något annat skede. För att oavsett var du finns just nu, så tror jag att du kommer att träffa någon människa som är i det här skede i sitt liv just nu och fundera på de här frågorna. Och därför så behöver vi ta till oss de här sakerna, oavsett om det är liksom helt aktuellt i vårt eget liv just nu. Men den här predikan så ska vi gå in på egentligen på följande fråga: hur ska jag hitta en fru eller en man? En väldigt enkel fråga. Hur ska jag hitta en fru eller en man? Och jag kommer inte att tala så mycket om hur man sällskapar, utan mera om hur man överhuvudtaget hittar någon att sällskapa med. Vilket är liksom en förutsättning för att man ska kunna börja sällskapa, att hitta den där människan för att överhuvudtaget komma igång. Så det kommer att vara tema, men också att fundera på att finns det några spelregler i Bibeln för hur vi hittar någon att börja umgås med och sällskapa med. Så vi talar inte om äktenskap idag. Vi kommer inte alls ens nära på så långt idag, utan vi håller oss ännu till den här tiden före äktenskapet. Men vi ska börja med ett par bibelställen från Ordspråksboken. Och vi får dem kanske upp här på skärmen också. Första är från Ordspråksboken 18 och vers 22. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Och ja, det som vi kan bara säga här i början, att väldigt mycket av det som beskrivs i Bibeln om äktenskapet, så talar man ofta i den, vad ska vi säga, utifrån den liksom det utgångsläge att en man hittar en hustru. Men i vår kontext så spelar det ingen roll. Vi kan lika väl säga att den som har funnit en man har funnit något gott. Hon har fått nåd ifrån Herren. Så tar vi nästa från Ordspråksboken 19. Vi går ett kapitel framåt. Och där står det så här: gård och gods ärvs från fäderna. En förståndig hustru får man från Herren. Gård och gods ärvs från fäderna. En förståndig hustru får man från Herren. Och det som vi kan liksom ta till oss från de här två bibelställena. För det första, att När två människor hittar varandra och delar livet, så säger Bibeln att det är någonting gott. Guds grundinställning till att vi hittar någon person att dela livet med är positiv. Och det kanske låter självklart, men det behöver ändå sägas att när vi söker efter någon att dela livet med, så är Gud på vår sida. Det är hans vilja att vi ska hitta någon att dela livet med. Och kanske speciellt om vi har kämpat länge med att hitta någon, så kan man drabbas av en sån här tanke som jag också själv har kämpat med, eller kämpat med då när det var själv aktuellt för mig, att kanske Gud inte vill att jag ska bli gift. Kanske Gud vill att jag ska satsa på helt andra saker i livet och inte alls hitta någon att dela livet med. Men det som jag vill säga är att om det finns en längtan i ditt liv efter att få dela livet med någon annan, så är det en god längtan. Det är en längtan som förmodligen kommer från Gud. Det är inte någonting som du behöver kämpa emot eller försöka motarbeta, utan det är någonting gott. Det finns också människor som känner att de inte vill eller ska gifta sig. Och det är också fullständigt okej. Och det finns också, man skulle kunna hålla en skildpredikan om det, hur Gud också har gett den gåvan åt vissa människor att inte gifta sig. Och vi förstår, speciellt sen när man får barn, så förstår man att det också frigör ganska mycket om du inte går in i ett äktenskap och bildar en familj. Det kanske frigör dig att göra andra saker för Gud. Men de människorna som har den kallelsen och den gåvan är en mycket liten minoritet. Och om du känner att du har den här längtan att dela livet med någon, så är det en god längtan. Och de allra flesta människorna så vet i något skede att de vill dela livet med någon. Men i det här första bibelstället som jag läste, så talas det bara om att finna en hustru. I det andra bibelstället så talas det om att finna en förståndig hustru. Så det är alltså en skillnad. Första bibelstället så sägs det att det är gott att finna en hustru, men i det andra så talas det om att finna inte bara vilken hustru som helst, utan en förståndig hustru. Och när vi går vidare, vi tar ännu ett bibelställe från Ordspråksboken, kapitel 31 och vers 10. Där står det så här, nu har jag en annan översättning, men jag kan läsa från skärmen. En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. Och i nästa vers står det ännu att hennes mans hjärta litar på henne och han saknar ingenting. Så här talas det om en god hustru. Så det finns också attribut eller sån här egenskaper hos en man eller en kvinna som i Bibeln lyfts fram, och man säger att det som vi kan se från de här bibelställena är att det är inte likgiltigt en hurdan hustru eller man du hittar. För att ibland så stöter man på en sån här tanke bland människor, kanske också i viss utsträckning bland kristna, att är det inte bara huvudsaken att vi hittar någon att dela livet med? Och det finns ju gott om singlar runt omkring oss, så varför kan vi inte liksom bara nöja oss med någon person som verkar sådär allmänt trevlig? Men Bibeln säger tydligt att det har betydelse vem vi gifter oss med. Här talas det om en förståndig hustru, en god hustru. Det finns massor med andra egenskaper vi kan lägga till. Men svaret är i varje fall, ja, det har stor betydelse en hurdan hustru eller man du hittar. Det är inte någonting som vi bara kan säga att ta nu bara någon Som någon uttryckte det när den talade om någon som hade varit singel väldigt länge, så sa den att kan den där människan nu inte bara ta någon? Men Bibeln säger att vi behöver någon som vi kan lita på. Stod det i det här bibelstället som vi just läste. Och i Finland så slutar ungefär 14 000 äktenskap i skilsmässa varje år. Och det är en ganska hög siffra. Så det har faktiskt stor betydelse vem vi gifter oss med. Och här i början så sa jag att det är en god längtan. Att längta efter någon, att dela livet med, en god längtan som finns inom de flesta människorna. Men utöver det så kan vi säga att längta efter en god man, en god hustru, en förståndig man, en förståndig hustru. Det är också en god längtan. Och jag kan berätta från mitt arbete, som jag också nämnde när jag predikade här i november, att just nu jobbar jag som jurist och biträder mycket vid olika rättegångar. Och mitt jobb så tar jag hand en hel del om vårdnadstvister och också andra tvister som kommer mellan människor när de skiljer sig. Och det är ibland intressant, men det är också väldigt frustrerande. Ofta så handlar det då om människor som har gemensamma barn som de strider om. Ibland handlar det om gemensam egendom som de måste på något sätt sära på. Men det som de här paren har gemensamt, och som jag aldrig upphör att liksom förvåna mig och förundra mig över, är att deras gemensamma liv har tagit slut. Men de har någon gång varit bästa vänner, men blivit värsta fiender. Och det är liksom bara gång på gång upphör inte att liksom förvåna mig hur det kan gå så att bästa vänner blir värsta fiender. Och det bara liksom förstärker det som jag har sagt, att det har betydelse vem vi gifter oss med. Många äktenskap i vårt samhälle så slutar dåligt, och ibland så kanske vi till och med betonar det för lite, för att vi är väldigt måna om att alla som känner och har den här längtan i sitt liv faktiskt hittar någon. Men den här längtan att hitta en hustru eller man, så som jag sa, den är väldigt stark, och ibland kan den också driva oss på något sätt till ett sånt här desperat tankesätt, att liksom att vi är beredda att göra nästan lite vad som helst. Och för vissa människor som jag också har sett i mitt jobb, så kan det också handla om en sån här desperat längtan att bli förälder. Att man längtar så mycket efter ett barn eller att få bli förälder, att man är beredd att skaffa barn med nästan vem som helst. Och det kan bli en väldigt stor ett väldigt stort problem i livet, och det kan potentiellt vara en väldigt olycklig väg att vandra. Så hur kan jag veta att den personen som jag lär känna och börjar sällskapa med kommer att hjälpa mig, vara pålitlig då när jag behöver honom eller henne allra mest? Det är den frågan som är viktig att ställa före man överhuvudtaget börjar söka efter någon att dela livet med. För att det är mycket som kan hända, som kan vara svårt att reparera i efterhand. Om man liksom har gjort den här förberedelsen dåligt. Jag ska berätta ett exempel från mitt liv som apropå det här att hitta någon som är pålitlig och det där med min frus tillåtelse. Så det här är nu kanske mer en sån här kevennys som man säger på finska, men ändå har en viss substans också. Och det här hände alltså 2017. Vi hade varit gifta i 1,5 år med min fru Ninni. Och Ninni var höggravid med vårt första barn Emil. Och han var beräknad till att han skulle födas några dagar före jul. Och jag jobbade då i metodistförsamlingen i Kristinestad. Och vi hade Vi hade prickat in församlingens julfest till den 17 december. Och jag tror att Emil var beräknad att han skulle födas ungefär 21 eller 22, om jag kommer rätt ihåg. Så vi var ju lite ovana, vi hade inga barn från tidigare, och vi tänkte lite sådär, och jag tänkte lite sådär naivt att knappast föds han sådär många dagar före jul. Att om han är beräknad liksom till 22, så tror jag att han föds redan den 17. Att det är ju jätteosannolikt. Och jag måste säga att jag tänkte aldrig ens på det alternativet. Så jag hade förberett hela den här julfesten, planerat musiken, varit i kontakt med dem som skulle medverka. Och själv skulle jag tala där och så vidare. Så jag hade ingen B-plan för det här överhuvudtaget. Jag bara tänkte att, men att först har vi julfesten och sen föds han där någon gång kring julen. Och så var det så att Ninni hade lovat baka en kaka till den här julfesten. Som en god pastorsfru. Så rätt som det var så var det söndag morgon den 17 december. Klockan 5 på morgonen så låg jag och sov. Och så väcker min fru mig och säger att nu har det börjat komma fostervatten. Och till och med jag, fast jag är man, så jag visste vad det betydde. Att snart kommer vi att måste åka in till BB. Och det var just den dagen som vi skulle ha vår julfest i församlingen. Och då, medan jag försöker liksom hantera den här informationen och öppna mina ögon 5 på morgonen, så frågar han in i mig att det där, vill du ännu att jag ska baka den där kakan till julfesten? Och ni vet, jag är liksom lite så här på något sätt i mina egna tankar och hinner inte tänka klart. Så det jag liksom säger åt henne är att nu skulle det egentligen vara riktigt bra om du skulle göra det. Med den påföljden att hon ställde sig i köket vid spisen och bakade den där kakan. Medan hon väntade på att de här sammandragningarna då skulle börja. Så snacka om att ha en lojal hustru som man kan lita på då när man behöver henne. Jag berättade den här storyn åt en god vän, eller min vän och hans fru. Och det där. Och sen när jag kom till den här punkten där jag berättade att hon då ställde sig vid spisen och började baka kakan. Så frågade hon av mig, men vad gjorde du då medan hon bakade kakan? Och så bara hörde jag mig själv säga, jag gjorde mig redo. Men det lät inte riktigt logiskt att min fru skulle åka och den där föda barn och det där baka kaka och jag gjorde mig redo. Men men så kan det vara ibland. Också männen behöver göra sig redo när man ska åka till förlossningen. Men gärna i god tid om det är möjligt. Men det här var ett lite så här radikalare exempel på det här med lojalitet. Och att det spelar faktiskt stor roll vem du har gift dig med. För att i något skede i ditt liv så kommer du att behöva honom eller henne. Och också för betydligt större saker än att baka en kaka till en julfest. Men det är viktigt att tänka på de här förberedelserna och fundera en hurdan människa vill jag dela livet med. Men nu kommer jag småningom in på de här lite mer praktiska aspekterna. Hur hittar jag någon att dela livet med? Många människor, förvånansvärt många människor, upplever att det är ganska svårt att hitta någon. För mig tog det ungefär 8-9 år före jag hittade min fru. Och jag vet sådana som har varit gifta med och träffat sin fru eller sin man när de var klasskompisar på högstadiet. Och sen har de börjat sällskapa och gift sig och levt hela livet lyckligt. Sen har jag sådana bekanta som har hittat sin fru. Eller en bekant till exempel som har hittat sin fru när han var 48. och efter det ännu fått barn och det där levt länge lycklig med sin fru. Så den här skalan är väldigt bred. Och jag vet av erfarenhet det är väldigt lätt att börja jämföra sig och titta omkring sig och liksom tänka att den människan har kommit så långt och han eller hon är så gammal och har redan ett barn eller är redan förlovad eller har redan gift sig. Men det är viktigt att ge sig själv utrymme att växa i den här processen. Och vi ska titta på ett bibelställe från 1 Thessalonikerbrevet 4 och vers 2. Och verserna 2-5 ska vi läsa. Där står det så här: ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral, att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Och här talar Paulus om den här själva processen till att hitta någon att dela livet med, och han säger att det ska ske på ett helgat och hedervärt sätt. Det finns alltså bättre och sämre sätt att gå tillväga när vi söker efter någon att dela livet med, och som kristna så har vi också ett ansvar för hur vi behandlar andra människor under den här processen. Och här beskriver Paulus på ett sätt ena dike som vi kan hamna i, nämligen det att vi kanske är respektlösa, vi tar inte människors känslor i beaktande, vi kör över andra människor i den här processen och vi behandlar andra människor ovarsamt. Men det finns också ett annat dike som jag tror att vi i vår kristna subkultur kanske är liksom ännu mer benägna att falla i, och det är det att vi är helt enkelt rädda för att ta initiativ. Vi är rädda för att misslyckas, vi är rädda för att bli avvisade när vi tar initiativ och visar intresse för en människa. Och ibland så leder det till att vi inte gör någonting alls. Vi blir liksom handlingsförlamade. Och jag tror att det finns en risk att vi som kristna kan tänka eller kanske börja tänka att på något sätt att jag behöver inte göra någonting, att Gud kommer att ge mig en fru eller en man i rätt tid. Och ibland kan det också bli en sån här ursäkt för att kanske själv passivera sig och dra sig undan, eller att inte behöva möta sina egna rädslor och sin egen osäkerhet och kanske också sin rädsla för att bli avvisad när man tar det här initiativet. Så det här att liksom våga ta ett steg och börja, som vi säger, dejta eller sällskapa, det kan vara liksom själsligt, psykiskt väldigt påfrestande, för att när vi går ut för att träffa en annan människa i hopp om att den kanske är intresserad eller blir intresserad av oss, så på något sätt lägger vi oss själva på spel väldigt mycket. Och det kan vara väldigt tärande för ens självförtroende om det liksom gång på gång känns som att man inte duger eller är tillräckligt bra. Och jag tänkte dela kort lite min egen berättelse och vilka mina egna upplevelser var under den tiden som jag sökte efter någon att dela livet med. Och om jag skulle beskriva mig själv i den här processen på en axel mellan superaktiv, alltså i bemärkelsen väldigt aktiv på att ta initiativ och bjuda ut människor och visa intresse, och sen å andra sidan totalt passiv, så kanske jag var någonstans där mitt emellan, till och med lite mera åt det här passiva hållet. Inte helt passiv, men inte heller särskilt aktiv alla gånger. Men det var en sak som blev en sån här, som man säger på engelska, game changer, som faktiskt hade en jättestor betydelse. Så var en bok som jag läste, en bok av en författare som heter Henry Cloud, och den heter How to Get a Date Worth Keeping. How to Get a Date Worth Keeping. En jättebra bok för den som är liksom i det här pre-stadiet och fortfarande inte har hittat någon att sällskapa med. Hur hittar jag en date som är värd att behålla? Och det som ett problem och som också en sån här kulturell barlast för oss, tror jag, är att speciellt för oss som kristna, är att mellan det att vi är singlar och börjar så att säga sällskapa seriöst, så finns det egentligen inget mellanstadie i vårt tankesätt. Utan från det att vi är singlar så borde vi liksom över en natt gå till att vara väldigt seriöst sällskapande med någon. Och det är ofta väldigt orealistiskt. Och det är den här mellanfasen som jag vill fokusera på idag. Att hur kommer jag till den punkten att jag kan förbinda mig så mycket att jag kan börja sällskapa? Och det är just den här, liksom, det här glappet som jag tror att vi som kristna ofta känner att det är så jättesvårt. För att vi har ett tankesätt att när vi väl har börjat sällskapa, så då har vi redan förbundit oss. Då är vi nästan förlovade, då kan man nästan börja planera bröllop. Och mormor och farmor börjar redan sticka strumpor åt barnen och barnbarnen. Och det där. Och man har liksom gått väldigt långt utan att egentligen göra någonting annat än bara säga att jag är intresserad av dig och vill lära känna dig. Och det är jättesvårt för många människor att veta att hur ska man liksom hantera det här. Och det här leder till väldigt mycket försiktighet hos oss. Vi vågar inte nästan ta ens ett litet steg, för vi är rädda att vi på något sätt hamnar fel. Och det gör att vi helt enkelt inte ens i värsta fall hittar någon att sällskapa med. Och sen finns det också ett problem som har att göra med de här spelreglerna. Sociala spelreglerna för hur man ska gå tillväga i vår kultur. Och de är väldigt oklara. Och det gör också att vi känner oss osäkra. Vi tolkar signaler på olika sätt utifrån den kultur som vi kommer från. Då tänker jag också på familjekultur. Hur rätt fram kan jag vara? Hur rakt kan jag säga saker och visa mitt intresse? Vad sänder jag för signaler åt den här människan om jag bjuder ut den på en kaffe eller på lunch? Kommer hon eller han att tolka det helt fel? Har jag förbundit mig då till någonting väldigt stort? Och bara för att beskriva den här kulturella liksom aspekten, så kan jag berätta från en erfarenhet från min bekantskapskrets. Det var en ung dam som kom till en församling, till en helt vanlig träff i en församling. Och där var en man från en helt annan kultur, alltså från andra sidan jorden. Och första gången han träffar den här kvinnan så sträcker han ut sin hand och säger: "Hi, I'm David, I'm single." Med den påföljden att hon blir fullständigt livrädd för honom och vågar inte komma nära honom mera. Medan han blir fullständigt förvånad. Varför drar hon sig tillbaka när jag bara visar mitt intresse för henne på samma sätt som alla i min kultur gör när de är singlar? Så jag tror att jag faktiskt hade en diskussion med honom och påpekade att det inte riktigt så här vi gör här uppe i Norden. Men det bara visar att det är förstås ett extremt exempel. Men det finns tolkningsproblem i hur vi liksom signalerar vårt intresse. Och jag gjorde en liten sån här sökning på nätet, om vi får upp den här bilden som jag screenshotade. Bara en sån här sökning, jag sökte på någonting med hur bjuder du ut en date på engelska, alltså inte hur du bjuder ut en date på engelska utan det där, jag sökte på engelska det här. Och då kom det sån här förslag på vad människor hade sökt, alltså andra liknande sökningar. Signs he is getting ready to ask you out. How long should I wait for him to ask me out again? When is the right time to ask a girl out on a date? When is the right time to ask a girl out over text? How to ask someone out on a date? Should the guy always ask the girl out? How to ask someone out without actually saying it? When is the right time to ask a girl to be your girlfriend? Här är bara liksom 8 olika exempel på vad människor har sökt på. Min favorit är den här, how to ask someone out without actually saying it. Alltså, vi behöver liksom ett teckenspråk för att kunna visa att vi är intresserade, för att det är på något sätt kulturellt problematiskt att säga det rakt ut, att nu är jag intresserad av dig. Och ibland tycker man att det skulle liksom bara vara enklare att göra som den här min kompis gjorde, att liksom bara säga hi, I'm single, liksom. Då går signalen fram, men det funkar inte i vår kultur. Och det är det som gör det liksom utmanande. Men Henry Cloud lyfter fram ett råd i den här boken How to get a date worth keeping, som jag tycker faktiskt att det är bra, som en sån här riktgivande råd. Och det var också det som på något sätt fick fart på mig och gjorde att jag började tänka på ett helt nytt sätt. Och hans råd var det här, när du söker efter någon att börja sällskapa med, så säger han så här, bjud ut 2 personer i veckan. Och det där, jag tror att det var 2 personer i veckan, det är ganska länge sedan jag läste den här boken, men jag tror att det var någonting i den stilen. Och nu behöver vi ju inte fastna vid den här siffran 2 i veckan. Det kan vara 2 i månaden, det kan vara 1 i månaden eller 1 på 2 månader. Det spelar inte så stor roll. Men den här poängen är väldigt klar. Alltså, bjud ut människor och lär känna dem. Och inte liksom bara 1 år 2021 och sen tar du nästa 2023 och sådär. För att då, liksom, då hinner du gå igenom ungefär 4 människor före du liksom är redan ganska gammal och har varit i processen väldigt länge. Och hans poäng är det här att liksom bjud ut många människor för att lära känna dem, lära känna dig själv och ta reda på en hurdan människa du är ute efter. Och det här på något sätt, för mig så blev det här ganska revolutionerande. För jag hade aldrig tänkt riktigt på det här sättet. Jag tänkte på något sätt att i det skede när jag liksom bara skickar ett meddelande och frågar att skulle du vilja fara på en kaffe, så då borde jag redan vara väldigt säker på min sak. Att liksom nästan karikerat när jag kommer dit, så då slår vi liksom redan klubban i bordet, säger nu är vi tillsammans och det där, och här är äktenskapsförordet, kan du underteckna, liksom lite karikerat, men nästan så här att vi har redan, då har jag redan förbundit mig. Och det här var liksom ett nytt sätt att tänka för mig, att det finns en sån här mellanfas då jag inte förbinder mig, men då jag frimodigt kan liksom bjuda ut människor och också bjuda ut flera. Alltså så att jag kan på måndag gå ut och äta lunch med en tjej och på tisdag kan jag gå ut och äta lunch med en annan tjej utan att behöva ha dåligt samvete. Och jag provar på det här. Jag gjorde inte så som han sa, jag bjöd inte ut 2 i veckan. Men jag anpassade till min situation, så jag i varje fall kan jag säga att jag bjöd ut kanske 3-4 gånger flera tjejer på bara några månader än vad jag hade gjort under senaste 10 åren tillsammans. Och inom ett år från det att jag började med det här, så blev jag tillsammans med Ninni. Så, min erfarenhet av det här var väldigt bra eller positiv. Det var inte alltid så lätt, men det var lärorikt. Och jag kan säga att vissa av de tjejer som jag bjöd ut så tror jag faktiskt att tyckte att jag var lite konstig. Och de kanske tyckte att de förstod inte riktigt varför jag gjorde det kanske. De for ut på kaffe eller på lunch så där, av artighet och så där. Men jag tänkte att de tycker vad de tycker. Det spelar inte så stor roll på det sättet. Det var alltså inte helt främmande människor, så jag gick inte liksom runt på gatan och sa att kommer du på kaffe, utan det var människor som jag kände på något sätt som det där, jag kanske var Facebook-vän med dem, hade träffat dem någonstans, och vi visste vem den andra var, men vi var inte liksom jättenära vänner på det sättet. Så det var ungefär den liksom profilen. Tjejer som jag kände, men som jag inte umgicks med aktivt på det sättet i vardagen. Nästan alla som jag bjöd ut så tackade jag. Jag tror att det var kanske bara en som inte gjorde det. Vissa kanske var uppriktigt intresserade, vissa kanske bara ville vara artiga. Vissa trodde när jag bjöd ut dem att jag var superintresserad av dem. Och de blev troligen lite besvikna sen när de märkte att det var liksom inte riktigt det handlade om, att det var inte liksom mitt livs stora kärleksförklaring till dem att jag bjöd ut dem på kaffe, utan jag ville bara lära känna dem. Sen vissa var inte alls intresserade av mig överhuvudtaget, men vi hade en trevlig stund och jag kaffe smakade gott och så vidare. Så gick jag vidare i livet. Och vissa var helt superintresserade av mig, men sen när vi hade pratat en liten stund så tänkte jag bara för mig själv att kära Gud, ta mig härifrån. Att det här var inte överhuvudtaget liksom den som jag ska vara intresserad av, men de var kanske helt väldigt intresserade av mig. Så det kan svänga sig på väldigt många olika sätt när man gör så här, och vissa människor kanske kan bli besvikna, inte förstå vad man håller på med, för att det är ju inte heller som att när du går ut på en dejt så börjar du dejta med att säga att ja, nu har jag läst en bok, att det där, för att få dem att förstå hur man tänker, utan vi människor tänker ofta lite olika. Men det som var det väsentliga var att för varje gång jag bjöd ut någon så växte jag som människa. Och så blev jag lite mer klok i fråga om en hurdan människa jag är ute efter. Och många människor så tror jag att inte vågar ta det här initiativet, för de är rädda för att bli sårade eller att såra någon annan. Och det som jag kan säga att när vi söker efter någon att dela livet med, så du kan aldrig utesluta risken för att bli sårad eller såra någon annan. Det är liksom helt omöjligt. Vi kan minimera riskerna genom att vara respektfulla, ta andra människors känslor i beaktande. Men vi kan aldrig utesluta den här risken, för vi har alltid att göra med känslor, våra egna och andras känslor. Stefan talar sen mera antagligen om en vecka sen om sällskapande och den processen, men det kan vara bra redan här vid den här punkten att fundera att ett förhållande som varar en tid men sen tar slut, är det ett misslyckande? Eller kan det vara en väg till tillväxt? Om du sällskapar en tid med någon och du kommer fram till att det här var inte rätt person för mig, är det ett misslyckande? Eller kan det till och med vara motsatsen, att agera vist, att backa då när man märker att det här inte leder till någonting gott? Så på det sättet kan man säga att hitta en god man eller en god hustru handlar inte bara om att säga ja till rätt person. Det kan också många gånger handla om att säga nej till fel person. Och på det sättet att liksom hitta sin väg. Men hoppas att du fick den här, på något sätt med dig den här poängen med att frimodigt våga ta steg och ta initiativ utan att på något sätt lämna ut dig själv totalt och förbinda dig. Och jag vill liksom verkligen uppmuntra till det att ta den tiden, även om det i viss mån kan kännas liksom obekvämt och det kan leda också till missförstånd och kanske till och med att någon blir besviken. Men att själv våga på något sätt stiga fram och ta det där steget är väldigt, jag tror att det är väldigt hälsosamt. Och jag har ibland tänkt på det när jag har följt de här människorna på så där på avstånd som jag liksom tog det här steget med och bjöd ut, att de flesta av dem är gifta och liksom de kanske blev besvikna då och tyckte att det var liksom dålig stil av mig när jag bara bjöd ut dem en gång och sen inte liksom bjöd ut dem på nytt. Jag vet inte vad de tänker eller vad de tänkte, men jag tror inte att det är en jättestor grej för dem idag. De flesta av dem är gifta, de flesta av dem har redan barn och så vidare. Så det är liksom ett ganska litet besvär jämfört med det att vi inte alls vågar ta steget. Och det som vi får lita på i den här processen är att Gud också leder oss. Och vi ska läsa till sist ett par bibelställen om Guds ledning. Det står så här i Jesaja 55 och verserna 8-9. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Vi kan ha väldigt fina tankar om hur vi ska hitta någon att dela livet med. Hurdan han eller hon ska vara, hur vårt liv ska bli. Men Guds vägledning finns på ett annat plan. Och han leder oss ibland också på oväntade sätt. I Ordspråksboken 16:9 så står det så här. Människans hjärta tänker ut sin väg. Men Herren är den som styr hennes steg. Och jag kan säga från mitt eget liv, från den här processen. Speciellt processen för jag själv blev mer aktiv i att faktiskt ta initiativ och lära känna tjejer. Så var det faktiskt en ganska stor rädsla i mitt liv som jag bar på i många år. Den här rädslan för att aldrig hitta någon att dela livet med. Och jag tror att det är en rädsla som förvånansvärt många människor på något sätt kämpar med i något skede av sitt liv. Men nu när jag tänker tillbaka på det så skulle jag på ett sätt hoppas att jag skulle ha lita ännu mer på Guds ledning då när jag var singel och inte oroa mig så mycket. Att jag skulle ha på sätt och vis njutit mera av att vara singel och tagit den där tiden för att lära känna olika människor. Och inte bara oroa mig och tänkt på att jag borde bli gift så fort som möjligt. Och jag ska småningom knippa ihop det här budskapet med, men jag ska berätta en kort sån här anekdot från mitt eget liv. Bara som ett exempel på Guds ledning och hur Gud kan leda oss också genom olika, kanske lite så här oväntade händelser. Det var faktiskt just under den tiden som jag hade bjudit ut ett antal tjejer under en halvårsperiod. Och jag hade skickat ett meddelande till en tjej och fråga helt bara om hon skulle vilja komma på en kaffe eller på en lunch. Och i motsats till nästan alla de här andra som jag hade varit i kontakt med så gav hon ett väldigt tydligt nej. Och hon var liksom, det var inte ens så här särskilt artigt eller trevligt utan det var väldigt så här kantigt. Att att det blev väldigt tydligt att nej, hon vill inte liksom fara ut på någon kaffe med mig. Så gick det några månader, och under de månaderna så började jag umgås mera med Ninni, som sen blev min fru. Och i något skede under den där processen så blev det bara liksom naturligt att jag bestämde att nu lämnar jag liksom bort alla andra kontakter, och nu liksom har den här vänskapen med Ninni gått så djupt att jag vill satsa på den. Och precis just kring de tiderna när det här beslutet växte fram, att nu satsar jag bara på Ninni, så då kom det ett meddelande från den här tjejen som hade varit så avvisande då några månader tidigare. Och då var det en helt annan klang i klockan, och då skrev hon att hej, jag är i Åbo, skulle du vilja träffas? Och då ville hon plötsligt att vi skulle fara ut på kaffe. Men i den stunden när jag fick det där meddelandet så visste jag precis att nu var det för sent. För nu är jag redan kär i Ninni. Och nu när jag tänker tillbaka på det så kan jag tänka så här, att tänk om hennes inställning skulle ha varit annorlunda då några månader tidigare. Skulle det ha blivit på något annat sätt? Men någonting gjorde att vi gick liksom lite om varandra, och först var jag intresserad av henne och hon var ointresserad. Sen blev hon intresserad av mig och jag var ointresserad. Så det blev liksom ingenting, och det var lite så här på något sätt så här mänskligt sett en slump att det gick så. Men det är just där som jag tror att Gud också kan leda oss genom olika sådana här konkreta händelser. Och det är det här som jag vill avsluta med, det här sista bibelstället som jag redan läste. Att människan tänker ut sin väg, men Gud styr våra steg. För det var lite så, jag kunde själv, och vi kan alla själv i det här skedet av vårt liv, tänka ut vår väg och tänka att nu ska jag bjuda ut den här tjejen, och nu ska hon bli intresserad av mig, och nu ska vi börja umgås. Vi liksom tänker ut vår väg. Men det som blev konkret här i den här situationen för mig var att det var Gud som styrde mina steg, det var Gud som styrde hennes steg. Och idag så är jag väldigt glad över det, att det blev så. Och den tjejen är också lyckligt gift idag. Och Gud ledde de omständigheterna. Så det som jag vill säga till sist, i den här processen, lita på Guds ledning, förvänta dig Guds ledning och be om Guds ledning. Så vi ska avrunda med bön och sen fortsätta gudstjänsten.